Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
God morgon!
God morgon, god morgon!
Välkommen till tisdag!
Ja!
Nyhetsshowen live från GP-huset är det som vanligt. Det är den 18 april idag. Det har jag kollat upp.
Vad fort det går.
Hej Fanny.
Nu vill jag tydligen ska bara ta det lugnt.
Visst vill man det.
Ja, sluta gå så fort.
Det är alldeles för nära till semestern.
Ja, det vill vi inte.
I alla fall när man sitter här med dig så känner man så.
Eller hur?
Du, har du en bra känsla inför idag?
Ja, det känns toppen. Jag sa det precis. Vilken bra sändning det här kommer bli.
Ja, det sa du.
Så nu sagt det till alla
igen. Nu har du jinxat det.
Kanon. Nu får vi inte göra bort oss.
Nej, det får vi inte göra. Jag ska försöka inte göra bort mig när jag pratar om bojkottsfesten mot Absolut Vodka.
Oj, oj, oj.
Ja, den har rullat igång. Sen kommer jag också prata lite om hur justitieministern Gunnar Strömmer vill att man ska stoppa rymningar.
Mm-hmm.
Det har varit två uppmärksammade rymningar på relativt kort tid.
Mm.
Bland annat vill han att det ska bli olagligt att rymma.
Ja, det låter ju som en praktisk grej.
Ja, det har visat sig att många tänker att det redan är olagligt att rymma.
Ja, det trodde jag.
Ja. Men det är det faktiskt inte. Du, vad ska du prata om?
Jag ska prata om budgeten som vi kom igår. Och vi touchade det lite under sändningen. Men jag ska gå igenom vad som hände och alla reaktioner.
Just det.
Många, många, många reaktioner.
Ja, det brukar ju bli så.
Det brukar bli så.
Ja.
Det är ett otacksamt jobb.
Tur att man inte har någon egen budget, eller på att säga. Sen kommer också Johannes Hulter hit.
Så kul.
Ja, han är socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg. Han vill ha då mer klassisk arkitektur här i stan.
Ja, det vill han verkligen.
Ja, och den modernistiska stadsplaneringen, den ska vi undvika.
Japp.
Vad menar han egentligen med det?
Ja, vad menar han med det?
Det hoppas vi att han har svar på, för det ska vi fråga honom om en dryg halvtimme ungefär, tror jag att det blir. Du, dessutom i bakvagnen, jag har en grej om något så aktuellt som en staty som försvann för 100 år sedan. Sen blir det lite om en ändring i gylfen, former known as Karlatornet. Kommer se ut på ett annat sätt. Och sen om ett litet Disney-bråk i USA.
Mysigt.
Vad har du?
Jag ska prata om en kvinna som levde i en grotta under jorden i 500 dagar. Ja, och lite andra grejer.
Ja.
Lite lyxhotell, lite AI-news som vanligt måste vi ha.
AI-news?
Mm. Två rafflande nyheter.
Är det att du ska sluta och ersättas av en AI?
Ja, det hoppas jag inte.
Nej, inte jag heller.
Det är som att chefen kommer komma in och bara, nu
tack,
blir det så.
Tack för den här tiden.
Ja, jag stannar gärna.
Det låter spännande, men du, hur mår du egentligen?
Jag mår bra, hur mår du?
Tack. Jag mår bra. Jag upptäckte bara att jag har gått till jobbet i en väldigt, väldigt fläckig tröja.
Vad, den du har på dig nu?
Ja, du behöver inte stirra så mycket. Men så kan det tydligen gå när man är lite stressad på morgonen.
Det är väl okej. Okay. Ja. Men vet du vad jag gjorde igår?
Nej, vad gjorde du?
Ja, jag är ju fortsatt ensam hemma då.
Är du fortsatt ensam hemma?
Ja, det tar aldrig slut.
Men du fick i alla fall träffa familjen i helgen.
Ja, det fick jag. Så ja. Det var okej. Okay. Och jag ska hämta dem idag. Så nu blir det slut på det. Men skitsamma. Mm. Det jag gjorde var att jag tog ner vinterkläderna i källaren. Och tog upp vårkläderna och sommarklädningarna och allting.
Oj, oj, oj.
Lämnade givetvis ett par vinterskor och en vinterjacka.
Ja, det
eftersom
smart.
Det kan snöa när som helst. Men bara så att du vet, det är ändå ett tecken.
Det är uppenbarligen vår hos familjen Wik.
Ja, och på tal om det, inte bara hos mig.
Nej.
Nej, jag kör på nu.
Ja, jag kör.
Ja. SMH har nämligen kommit med ett glädjebesked.
Ja.
Det blir kanonväder hela veckan! Oj, så jag
slår i inredningen. Det är underbart.
Tack för ljudillustration av hur det känns inombords när jag tänker på det här. Det blir nämligen väntade sommartemperaturer under hela veckan och på fredag kan det bli 20 grader i Göteborg.
Det är ju jättevarmt.
Varför ser du så ledsen ut?
Nej, men
det är bara fy vad jobbigt.
Nej, men det är väl underbart att det ska bli det.
Det är ju så underbart.
Det är underbart. Det är så svårt bara.
Ja, så här säger meteorologen Therese Fogman till oss på GP. det kommer att bli skitsvårt att klä sig. Jag antar att det var det du syftade på.
Ja, exakt.
Antingen kommer man frysa på morgonen eller svettas på eftermiddagen.
Ja.
Mm, och det är ju helt sant, för det är fortfarande väldigt kallt på morgonen.
Mm.
Bara några enstaka plusgrader på morgonkvisten, säger hon. Mm. Men det är ett angenämt problem.
Ja, det är det. Det är det verkligen.
Och det tycker jag är det, that's the spirit, va?
Ja, det är det.
Det är det vi ska tänka. Det är ett angenämt problem. Och så får hon också frågan här i vår egen tidning. Skulle du säga att det är ovanligt höga temperaturer för april? Ja! I alla fall om vi tittar på fredagen så ligger temperaturen långt över det normala för april. Men värmen ser ut att svänga tillbaka efter det.
Jaha, okej.
Okay. Så...
Vad fan, men inte mer snö nu.
Nej, men så här står det. Redan under helgen och inledningen av nästa vecka väntas högtrycket som ligger, ja, som nu ger sommartemperaturer att försvinna och kyligare luft drar ner temperaturen igen. Enligt SMHI-meteorologen kan vi redan i helgen fråga oss, vad händer med värmen?
Nämen.
Och vi får nöja oss med 12 grader i temperatur.
Med 12 grader?
Det är ändå vår jacka.
Alltså det är verkligen... Det är verkligen vår jacka.
Ja,
det, vi är ändå liksom i en lyxig period när man får nöja sig med 12 grader.
Ja, men vem bryr sig om man fryser lite på morgonen? Det gör man ändå, man är ju trött.
Vet du vad, det får vi bara komma över.
Igår var det dags.
Ja.
För regeringens vårbudget.
Just det.
Vi var ju liksom lite halv på det i sändningen. För att presskonferensen var samtidigt som vi slutade sända.
Mm.
Men det hade ju läckt ut lite. Lite news.
Oh.
Att vad de skulle satsa på och inte satsa på. Mm. Men ja, det var inte så mycket att bråka om. Helt enkelt.
Nej, det var ungefär det som man trodde då.
Det var det man trodde.
Ja.
Typ ganska exakt. Eftersom på grund av det ekonomiska läget så har regeringen varit återhållsam, det säger då finansminister Elisabeth Svantesson själv. Det är inte jag som har hittat på det.
Nej.
Utan de har gått ut med det från början och anledningen är att de tror att det här tuffa ekonomiska läget kommer att hålla i sig.
Mm.
BNP bedöms sjunka med 1%. Det är mer än vad man just tidigare trott. Och inflationen kommer ligga på ungefär 8,8% i snitt under året. Och arbetslösheten, den kommer öka.
Glada dagar.
Goda, goda tider.
Som att vi ändå... Vi gjorde kanske rätt i att fånga glädjen i vårnyheten.
Exakt. Mm. Vi ska lyssna lite på Elisabeth Svantesson, vår finansminister, då, på gårdagens pressträff när hon pratar om den här situationen. Nej, för det är helt tyst.
Mm.
Varför då?
Ska vi se om vi kan göra kanske ett till försök.
Mm, men det är tyst in i
ljud. Det var mitt fel.
Ja, vad skönt.
Så nu?
Hör ni det? Det var Linnéas fel. Elisabeth Svantesson på pressträffen.
Att bekämpa inflationen just nu, är just nu en absolut prioritet samtidigt som vi stöttar hushåll. Därför att om vi inte dämpar de här prisökningstakterna så slår det inte bara mot enskilda hushåll. Det slår mot företag och hela den svenska ekonomin. Så det är ju just nu väldigt, väldigt viktigt för att vi ska kunna komma tillbaka till tillväxt och till fler jobb.
Ska vi kunna komma tillbaka till de goda goda sidorna så måste vi bekämpa inflationen.
Ja, det måste vi.
Ja, så är det med det. Och det är ju inte så kul att vara den som ska lägga budgeten då, va?
Nej.
Men några små satsningar kom det ju trots allt. Men de är faktiskt inte jätteomfattande och jag ska ge dig lite perspektiv.
Mm.
Förändringarna i vårbudgeten rör 4 miljarder kronor. I paritet till att hela statsbudgeten ligger på omkring 1300 miljarder kronor.
Ja, ja, ja. Så just det, för den stora budgeten, den lägger de på hösten.
Exakt.
Och den som kommer på våren är bara lite så.
Revideringar av den. Ja.
Ja.
Och då är det ju väldigt små förändringar då.
Ja, ja.
4 miljarder versus 1300 miljarder.
Ja, det är ju ganska stor skillnad.
Det är ganska stor skillnad. Men det är ändå lite pengar.
Ja.
Och vem får dem då?
Ja.
Försvaret.
Försvaret.
Mm. Mm. Vuxenutbildningarna.
Jaha.
Ska bli lite fler platser i yrkesutbildningarna.
Mm-hmm.
Och så ska man förlänga och också höja det tillfälliga bostadsbidraget för barnfamiljer från 25-40%.
Mm-hmm.
Som man nu kan söka om man är drabbad, extra drabbad av
det dåliga
ekonomiska läget.
Ja.
Även kriminalvården, Säpo och Arbetsförmedlingen ska få sig en liten slant.
Mm-hmm.
Men en väldigt viktig fråga för Moderaterna, som vi alla vet, är ju arbetslinjen.
Just det.
Med stramare bidrag och sänkt inkomstskatt. Det har ju de drivit hårt i valrörelsen.
Mm.
Men där kom det inga direkta besked från Elisabeth Svantesson här i Sveriges Radio.
Vi kommer också sänka skatt på arbete under mandatperioden. Viktigt för löntagarna men också för att göra det mer lönsamt att arbeta.
Tittar man framåt, pratar vi 2025, 2026.
När det gäller sänkta skatter så är vi överens om det i tidavtalet. Så får vi följa nu utvecklingen. Rätt sak i rätt tid.
Ja, okay.
De är överens om det, men det är väldigt oklart när.
Ja.
Och var sak har sin tid, va?
Mm.
Och de är överens om det i tidavtalet, säger hon. Men hon har fått mothugg från SD.
Aha.
Deras ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt säger till TT att de tycker det är mycket viktigare att sänka skatten på bensin och diesel. Ja, faktiskt till och med på el än att sänka skatten på arbete.
Jaha.
Och det kommer de lägga in förslag för nästa budget.
Okej.
Okay. Som säger.
Ja.
Mm. Men du, vad tyckte oppositionen om den här budgeten då?
Ja,
tyckte att den var...
Piss.
Piss! Och kass.
Piss och kass.
Mm. Och nu så citerar jag. Regeringen agerar farligt handlingsförlamat. Det säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl.
Mm.
Chockerande passiv. Mm-hmm. Ja, det tyckte Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ali Esbati.
Ja.
Innehållet i budgeten, det är en katastrof.
Oj!
Det tyckte Miljöpartiets språkrör Marta Stenevi.
Ja, okej.
Okay. Så det var ju hårda...
Det var verkligen hårda ord.
Även Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Mm. Det finns så många.
Ja, det finns många.
En i varje parti.
Ja, ja.
Jobbigt ord att säga.
Ja.
Mikael Damberg, han var ju jättekritisk. Han säger så här i Sveriges Radio. Han kallar faktiskt hela budgeten för en förlorad budget. Och säger så här... Mm-hmm.
Den här budgeten blir det barnen som får ta smällen för krisen. Det är barnen som drabbas när föräldrarna inte får lönen att räcka till. När de inte klarar av att betala hyra eller terminsavgiften. Och det är barnen som drabbas när skolorna tvingas säga upp lärare.
Det är barnen som drabbas, säger han.
Mm.
Aj, aj, aj.
För han hade velat se liksom mer satsningar på de här sakerna i budgeten då, antar jag.
De vill se mer satsning på välfärden och, åtgärder för här och nu. Mm. För till exempel då barnfamiljer som drabbas av det ekonomiska läget.
Mm.
Och några andra som var lite ledsna igår, det var Sveriges regioner och kommuner. De får inga pengar alls i den här budgeten.
Nähä.
I alla fall inte i år då.
Nej.
Och de räknar med att de ska få ett budgetunderskott på 24 miljarder kronor. Eftersom pengarna inte kommer räcka till.
Ja, det är mycket pengar.
Det är ju mycket pengar. Och en som reagerade väldigt starkt på detta var Helene Eliasson, som är socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande här i Västra Götaland.
Mm.
Hon säger till P4 Göteborg att man lämnar sjukvården i fritt fall.
Nu blir det istället inte bara en ekonomisk kris utan också en sjukvårdskris. Och det beklagar jag verkligen. Vi får längre köer nu och vi har medarbetare som vi nu kanske heller inte kommer kunna ha kvar i den utsträckningen som vi behöver. För att vi får helt enkelt inte ekonomin att gå ihop där den nationella nivån inte hjälper till.
De får inte att gå ihop.
Nej, just det. Det har vi ju hört också när Filip och även kollega pratade om situationen på Sahlgrenska.
Precis.
Det verkar jobbigt.
Det verkar skitjobbigt. Ja. Och det är ju så att man nationellt hjälper till att finansiera sjukvården då för regionerna. Så de känner väl att, hallå, har inte ni hört att det går skitdåligt för oss här? Men Elisabeth Svantesson då, hon säger att vi vill inte höja statsbidraget till kommuner och regioner med tanke på att det kan spä på inflationen då.
Mm.
Inflationen.
Ja.
Men regeringen följer naturligtvis läget och om det är så att lågkonjunkturen fördjupas, då är de beredda på att göra mer.
Okej.
För regioner och kommuner.
Ja, just det. Så de liksom de lever lite farligt, höll jag på att säga, men de liksom håller. De hoppas att det kanske ska gå utan...
De hoppas att det löser sig till hösten, tror jag.
Ja, just det.
Och då får vi se vilka pengar som ska ges.
Just det. Kämpigt att få ihop en sån här budget i dessa dagar, kan man känna.
Så är det.
Nyhetssvep tar vi en liten stund.
Ja.
Men innan dess, våra sponsorer.
Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
Hallå, hallå, säger man, va?
ja, det kan man ju säga till exempel.
Tomt hus till exempel, kan hallå, man säga så. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, Isabella Persson.
Hallå, Hallå, hallå.
Det är också vad man säger när man inte har fått en mikrofon med någon tilltalare.
Vad bra det går för oss.
Ja, men vi har lite tisdag, vi har lite gött. Hur har du det, Isabella?
Jo, jag har det bra, tack.
Ja, vad skönt.
Ja, jag har det mysigt.
Mysigt till och med?
Ja, ja, toppen. Sitta här i studion, hänga med er.
Ja. Mycket bra. Du, vi drar väl inte ut på det här. Vi kör rätt nyhetssvep.
Det gör vi. En man i 25-årsåldern har i natt skjutits ihjäl i ett bostadsområde i Eskilstuna. Han hittades sent igår kväll skottskadad och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En person som också är i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för mord. Den 32-åring som misstänks ligga bakom 13-åriga Filippas försvinnande häktas misstänkt för kidnappning och sexualbrott. Han ska också ha gjort vissa medgivanden, rapporterar flera medier. Polisen säger att det kan finnas ytterligare misstänkta på fri fot som kan ha koppling till försvinnandet. Men det har också höjts röster om att utreda 32-åringens koppling till ett annat mordfall på en 17-åring i Danmark som försvann 2016. 13-åriga Filippa som försvann i helgen hittades vid liv under söndagen efter en stor sökinsats. Över 150 000 statsanställda i Kanada kan gå ut i strejk imorgon. Det handlar om personal på ett 20-tal myndigheter, och bland dem finns 30 000 på Kanadas skattemyndighet, men även personer som jobbar med visum. Anledningen till den planerade strejken är att arbetsgivaren och fackförbundet inte nått framgångar i förhandlingar om lön och distansarbete. Igår kväll i samband med snooker-VM som spelas i England så hoppade en klimataktivist upp på biljardbordet och slängde ut ett orange pulver över sig. Vid bordet bredvid försökte en annan aktivist att kedja fast sig men misslyckades, och båda iklädda tröjor med texten Just Stop Oil fördes bort av vakter. Matcherna fick avbrytas men kunde återupptas senare under kvällen.
Jag såg en video på det där, han som hoppade upp på biljardbordet. Det, ja. det är samma sak, eller?
Ja, vad är det för sport? Jag fattar inte.
Jo, det är biljard.
Vad heter det?
Snooker. Snooker, snooker. Ja,
coolare ord kanske.
Ja.
Ja, i alla fall.
Det kollat var ju... väldigt, alltså, gått mycket på Eurosport när man var liten. När man inte visste vad man skulle kolla på. Så, åh ja. Nej.
Jag hade skogs-tv. Jag såg aldrig det.
Nej.
Men det såg väldigt liksom... Det såg nästan ut som att han försökte göra liksom en cool photoshoot. Ni vet nu, som man ser på Instagram ibland när de så kastar mjöl och så ska det se häftigt ut. Men det var liksom ingen som fotade typ.
Alla bara...
Tänk mig. Ja. Men han hade ett annat budskap, det hade han, och det får man väl ändå säga gick fram.
Han fick ju uppmärksamhet.
Det fick han.
Till och med här.
Till och med här. Ja. Ja, nu får vi gå vidare från det här. Det ska inte bli något otillbörligt gynnande här inte.
Nej, nej, nej.
Vi ses sen igen, Isabella.
Det gör vi.
Hallå Fanny.
God morgon.
Göteborgs krogar.
Japp.
Bojkottar Absolut Vodka.
Nämen.
Ja, efter att ägaren då Pernod Ricard återupptar sin export till Ryssland.
Just det. Det citat, var vi inne på.
Ja, precis. Citat från än så länge icke namngiven Göteborgs krögare. Vi supportar inte rövhål.
Nej. Slutcitat. Men det var ju Kattis, va? På haket.
Ja, det var det.
Kul, du
vilken cliffhanger.
Nej, jag ska. Jag bara, jättekonstigt att inte säga hennes namn.
Ja, jag kommer säga det igen lite senare. Det var mer att jag ville ha en liten, cliffhanger.
Aha, förlåt.
Så här då i alla fall. Pernod Ricard, som alltså äger Absolut Vodka, de avbröt ju sin handel med Ryssland efter den fullskaliga invasionen av Ukraina då, för lite mer än ett år sedan. Men tidigare nu i april i år så gick de ut och sa att de skulle börja igen. Exportera till Ryssland.
Det var lite speciellt.
Det var lite speciellt. Någon ställde frågan, vad är det som har gjort, vad är det som har ändrats liksom? Ja. Lite så bara för sig själv. Ja. Men de kommenterade det i alla fall så här då till Kristianstadsbladet. Inom ramen för de sanktioner som råder så levererar koncernen produkter i en utsträckning som kan skydda lokala medarbetare. Var tvungen att andas. Och säkra den lokala organisationens ekonomiska hållbarhet.
Just det.
Så motiverar de det. Så alltså skydda lokala medarbetare och säkra den ekonomiska hållbarheten. Det är därför.
Mm.
Mm, det blev kraftiga reaktioner från politikerna.
Mm.
Här kommer några. Anders Ygeman, Socialdemokraterna, twittrade absolut Putin.
Mm.
Mm. Det var som att jag kände att jag ville be dig sätta poäng på dem. Men det ska du inte göra. Jag bara läser dem istället.
Ah, okay.
Joar Forssell, han är riksdagsledamot för Liberalerna. Just nu föräldraledig.
Jaha.
Har jag sett. Mm. Han skriver så här. Det är sinnessjukt att någon handel med Ryssland överhuvudtaget tillåts.
Ja, ah, okej.
Okay. Gustav Göthberg, också riksdagsledamot, men för Moderaterna. Citat, exempellöst ryggradslöst.
Mm.
Björn Söder, SD, skäms. Sluta köpa absolut vodka.
Ja, okej.
Okay. Hårda ord. Till sist då, statsministern Ulf Kristersson. Han säger så här. Jag tror att väldigt många konsumenter tycker att det är ett väldigt konstigt agerande. Jag blev rätt förvånad av detta.
Ja, lite mer lågmält.
Lite mer samlat, kan man säga. Det kanske är, det kanske blir så när man är statsminister.
Ja, man är illa tvungen.
Ja, han tillägger också då att företaget inte bryter mot något förbud, men att varje enskilt företag har ett stort ansvar. Och att europeiska konsumenter förväntar sig att man tar det ansvaret. Säger
ja.
Ja.
Kan man säga.
Ja, och nu har det då börjat hända grejer.
Händer det grejer?
Nu händer det grejer.
Vad händer?
Skövde öl- och whiskymässa.
Ja.
Har vi aldrig pratat om tidigare, va?
Nej.
Nej. Men de gick ut med att de bojkottar Absolut Vodka.
Jaså.
Ja. De hörde av sig till dem och sa, det här avtalet som vi har, det vill vi riva.
Oj!
Ja, det gick Absolut Vodka med på då. Och okay. Sen då på öl- och whiskymässan i Göteborg,
ja.
Där var det då Absolut Vodka själva som ställde in sin medverkan efter den här kritiken.
Okej, okay, de kände, vi orkar inte gå dit och få skäll av olika människor.
Nej, jag tror det.
Så kan det vara.
Ja. Och håll i dig nu. Regionmuseet i Kristianstad.
Ja.
Ja. De meddelade då att de kommer inte längre servera Absolut Vodka som måltidsdryck i personalens lunchrum.
Va?
Skojar bara. Det tror jag inte de gör.
Drömarbetsplats.
Ja.
Eller verkligen inte.
Eller verkligen inte. Jättejobbigt.
Ja.
Nej, men de ställer in sommarens utställning. Som heter Fashion Cocktail.
Nej.
Ja.
Ja, den lät ju sådär ändå om jag ska vara helt ärlig.
Ja, håll i dig. Det är kläder och modebilder ur Absolut Fashions samlingar.
Mm, just det.
Känner du till det?
Ja, lite.
Ja, jag kände inte till det alls, men Absolut Fashion är alltså då absolut, det är mycket absolut jag säger idag.
Ja, verkligen.
Ja, men det är i alla fall precis, det är i alla fall Absolut Vodka satsning på mode.
Mm.
Och den inleddes då tydligen i februari 1988.
Ja, innan ja. Vi fanns.
Det är helt korrekt.
Mm. Mm.
Det var då tydligen, det var liksom en annons som gick i flera olika tidningar i USA med en bild på modellen Rachel Williams klädd i en silvrig miniklänning.
Snyggt.
Designad av David Cameron.
Aha.
Och här har jag försökt googla då. Han omnämns som designen David Cameron. Så jag tror inte att det är den brittiska politiken.
Det hade varit kul om det var hans före detta karriär.
Ja, visst, alltså jag tror inte att det är han, utan det är tydligen någon annan designer då. Men klänningen ska i alla fall ha haft då absolut loggan tryckt över bröstet.
Men den här bilden känner man ändå igen, va?
Ja.
Den bilden vi kan lägga upp den på Instagram sen.
Ja, men det kan vi eventuellt göra, eller så får man googla själv, jag vet inte vad det är för rättighetstrubbel. Vi får kolla på det. Men så var det i alla fall. De ställde in hela den här utställningen som de skulle ha. Och sen kom det också besked att krogkoncernen Svenska Brasserier, där bland annat då Stockholmskrogarna Rich och Sturehof ingår, de slutar sälja Absolut Vodka.
Ja, de tar bojkotten ut även i den världen. Helt
precis,
enkelt.
Exakt. Mm. Och krogarna i Göteborg, de hakar också på.
Mm.
Mm. Göteborgsfamiljen, de plockar bort flaskorna från sina restauranger. Detsamma gäller bland annat då Bord 27, Oceanen och Paradiset.
Mm.
För att nämna några. Nefertiti, de säljer inga av Pernod Ricards produkter, men de har ändå gått ut på sin Instagram och sagt att de bojkottar företaget.
Ja, okej.
Okay. Så det kanske är
konstigt.
Ja, precis. Det kanske inte händer så mycket liksom rent faktiskt, men de vill ändå vara med.
Vara med.
De vill ändå vara med liksom.
Ja.
De bojkottar också.
Ja, ja.
Och som du var inne på då, Haket gör samma sak.
Ja, förlåt.
Ja, det är helt okej. Okay. Det är alltså ägaren där, Kattis Ledius. Ja. Hon säger i alla fall till oss på GP att hon tvivlar på att de har några produkter från företaget. Men sen säger hon att de också kommer bojkotta och då citat, vi supportar inga rövhål.
Nej, det kan man ju liksom välja.
Ja, det kan man ju ha som hållning om man vill ha en hållning i frågan. Men du, några som inte bojkottar Absolut Vodka. Mm. Kan du tänka dig någon som är så?
Ryssland.
Jag sticker ut. Jag har saker att säga.
Jag vågar inte.
Systembolaget!
Jaha, jag skulle kunna bara hamna fel.
Ja, det hade du kunnat. Mm. Men det är i alla fall systemet.
Så ja, det hade jag aldrig gissat.
Nej, det försvinner från många krogar, men på systemet är den kvar. Och det är då... de hänvisar då på systemet helt enkelt till att det inte finns något stöd i inköpsavtalet för att avsluta försäljningen. Så de sitter väl i ett avtal där med Absolut Vodka.
Ja,
där är vi nu.
Man får göra som man vill helt enkelt. Om man vill köpa den så kan man köpa den. På systemet alltså.
Ja, precis. På systemet kan man. Annars kanske man får ringa runt till olika barer innan och fråga om man är väldigt sugen just på den här vodkan. Ja. Det kan vara ett tips eftersom den är lite mer sällan förekommande.
Absolut.
Kriminella kan man säga att vi ska prata om nu, Fanny.
Ja.
Och nu ska jag säga Gunnar Strömmers namn. Men det är ju inte han som är kriminell. Det menar jag inte, såklart. Nej, utan kriminalvården, de ställer in alla planerade transporter för sjukvård för fångar.
Mm.
Alltså transporter till sjukvård, kanske man kan säga.
Typ sitt tandläkare.
Precis. Mm. Och det gör man då efter att det har skett två fritagningar i samband med läkar- respektive tandläkarbesök de senaste månaderna.
Mm.
Den senaste pratade ju du om i förra veckan.
Precis.
Det var ju i Södertälje som en 17-årig kille dömd för mord fritogs i samband med tandläkarbesök.
Mm.
Och det var en bil som körde upp bredvid kriminalvårdens bil. Flera maskerade personer hoppade ur och hotade kriminalvårdens personal med vapen.
Ja. Ja. Det var ju inte så trevligt.
Nej, det kan man verkligen tänka sig att det inte var. Men de här maskerade personerna fick då med sig 17-åringen och polisen har ju inte hittat honom än.
Nej, han är fortfarande på rymmen.
Precis, och internationellt efterlyst.
Mm.
Och nu har då alltså kriminalvården ställt in alla planerade transporter till sjukvård och det gör man ju för att det inte ska vara lika lätt att planera en fritagning.
Nej.
För man tänker sig att om du har ett inbokat tandläkarbesök, det brukar man ju ändå få brev om ganska långt innan.
Ja,
3-4 veckor, kanske till och med 5.
Men jag menar, de behöver kanske inte veta det.
Nej.
Vad är det de ska göra istället? De kan ju inte bli dubbelbokade.
Nej, du menar
det kanske räcker att någon liksom som jobbar här vet det.
Att någon på kriminalvården kommer helt plötsligt och säger, nu ska du till tandläkaren.
Ja.
Ja.
Bara ett tips
det
från mig.
Alltså det har varit ganska bra för mig personligen.
Exakt, för då slipper man ju på att ha ångest för det. Och så kanske verkligen vill borsta tänderna innan.
Ja, det vill man ju faktiskt. Men det kanske är 10 minuters förvarning som man hinner borsta tänderna.
Ja, precis.
Det vore väl rimligt.
Jag har löst det här nu, Gunnar.
Ja. Du kan väl ringa honom sen bara och säga det.
Ja, jag ska göra
det. Nej, men så är det i alla fall. För att om det finns då planering, då kan man ju höra av sig till personer och medla detta.
Mm.
Till exempel, igår träffade då justitieministern Gunnar Strömmer Martin Holmgren som är kriminalvårdens generaldirektör.
Mm.
Och det gjorde han just med bakgrund av de här rymningarna. Och han sa efteråt då, Gunnar Strömmer, att regeringen vill att kriminalvården ska utreda ifall de oftare ska använda sig av poliseskort vid transporter.
Mm. Ja, de kan behöva lite backup kanske.
Ja, i nuläget är det ju så att de kan göra det om de liksom tycker att det behövs.
Mm.
Men kanske borde de göra det oftare.
Mm.
Och det ska kriminalvården nu då utreda. Sen sa han också att säkerheten runt de här transporterna redan har höjts. Alltså sen i torsdags när den senaste skedde. Man har redan vidtagit vissa saker. Men han sa också att det inte kommer räcka.
Nej.
Man behöver göra fler saker.
Mm.
Så till exempel då håller man också på att utreda om man kan begränsa användningen av mobiltelefoner på SIS-hem.
Mm-hmm.
För där hamnar man ju om man är brottsling, höll jag på att säga, och är under 18.
Mm.
Måste det vara, va?
Yep.
Ja. Då vill de helt enkelt se om man kan begränsa det på något sätt. För har man mobiltelefon är det ju ganska lätt att kommunicera med andra.
Ja, det får man ändå säga.
Ja, då skulle man ju till exempel kunna använda det till att säga jag ska till tandläkaren på fredag.
Mm. Ja. Här ligger det.
Med en, precis, inte bara som information kanske, utan man kanske har en underliggande...
Grattis!
Vad roligt för dig. Var noga med tandtråden innan.
Ja, exakt.
Ja, nej, men det ska man... det håller man på att utreda och man ska snabba på den utredningen lite. Så redan före sommaren ska man nu komma då med förslag på hur man kan göra.
Ja.
Och till sist, men inte minst, som jag nämnde i början, så vill han ju då göra det olagligt att rymma. Gunnar Strömmer.
Ja, va?
Ja.
Varför är det inte det?
Det är faktiskt en bra fråga, jag vet inte.
Nej.
Men det brukar ju vara så att om du sitter liksom i fängelse till exempel och rymmer,
ja,
du får ju inget extra straff, du blir inte dömd för något nytt brott, men det kan ju bli så att du får liksom svårare att få permission.
Ja, ja.
Eller sådana grejer, så att det finns ändå vissa liksom...
Ja, det är dåligt ändå så att säga.
Ja, precis. Det kan ändå påverka en negativt om man rymmer. Men det är inte per definition något brott. Men det är där vi är helt enkelt. Så ser vi fram emot den här telefonutredningen, va?
Ja, spännande.
Mm. Sådär, vi får snart in våran gäst. Det är Johannes Hulter som är ordförande i byggnadsnämnden, höll jag på att säga. Var det fel eller sa jag rätt?
Va?
Undrar jag.
Stadsbyggnadsnämnden.
Mm. Stadsbyggnadsnämnden, tack Fanny.
Men det är ju samma sak.
Ja, precis. Vi släpper in honom snart, men vi tar och lyssnar lite på våra sponsorer först.
Det gör vi.
Nyhetsshowen presenteras av Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
Så, då har vi fått in dagens gäst. Mer klassisk arkitektur och färre fula hus. Det vill han se i Göteborg. Han har också sagt att jobba med stadsplanering är som att vara en DJ och att invånarna är personer på dansgolvet. Uppgiften är helt enkelt att spela den musik som gör folk glada. Välkommen hit Johannes Hulter, socialdemokrat och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Tack så mycket.
Du, om vi börjar med den här jämförelsen med DJ och dansgolv. Vad, och att uppgiften då är att göra folk glada. Hur liksom, ska man mäta det om folk blir glada av arkitektur?
Ja, det har ju vad ska man säga, gjorts en del undersökningar. Så att det är mycket det vi baserar på. Så att man ser att där man kollar vad folk gillar helt enkelt. Och då ser man det. Det är ganska tydligt att det finns...
Att folk gillar klassiskt, menar
du? Ja, precis. Ja. Det har gjort flera undersökningar så här på det som har väckt en del uppmärksamhet. Det var SOM-institutet här i Göteborg, Göteborgs universitet som gjorde det till exempel. Och sen SVT gjorde nyligen också en undersökning och så att det är, men det finns många sådana undersökningar. Om man inte bara pratar med folk, för det är ju också ett bra sätt att ta reda på vad folk tycker.
Mm.
Ja, och det har du gjort?
Ja.
Och då säger de, vi älskar gamla hus.
Vi tycker precis som du, Johannes.
Ja, vilken slump. Ja,
står du så på Gustav Adolfs torg?
Men det är, jag kan säga, jag har hållit på med frågorna ganska länge. Och det här är någonting som, och det finns jättemycket stadsplanering och stadsbyggande som är jätteviktigt. Hur vi bygger en stad som inte är segregerad och hur vi får mycket fler bostäder och många sådana saker. En stad som hänger ihop, liksom, där det är levande bottenvåningar och så. Allt det är jätteviktigt. Men jag har också märkt när jag pratar om de frågorna så är det någonting som nästan många i alla fall tar upp, och det är just varför är nya hus så fula? Och jag har alltid blivit lite så här, ja, vad är svaret egentligen?
Mm. Tycker du också så?
Ja, alltså, det, vad ska jag säga, när jag är som politiker så ser jag inte att mitt uppdrag är att det jag tycker är fint, så att säga, att det är det som ska ut och det är det som ska byggas mer av. Utan jag är ju representant för folket, tänker jag, och då måste jag liksom försöka representera dem så bra som möjligt. Och om jag märker att det här är en stark liksom, vilja eller åsikt som finns, så är det klart att då det inte finns någon anledning att inte göra det, tänker jag. Så är det, då vill jag liksom få fram mer av det som folk tycker är fint. Men det är klart, jag är ju som de flesta andra. Jag tycker också att det är liksom trevligt med gamla fina hus.
Men i en intervju med GP så sa du att problemet är att det verkar finnas ett informellt förbud mot att bygga klassiskt och vackert. Mm. Vad menar du med det?
Ja, men det är att man, jag märkte att det väcker mycket känslor, de här sakerna. Mm. Och de som inte jobbar med stadsbyggande och arkitektur blir jätteglada och tycker det är jättebra för det mesta. Alltså att vi vill ha mer av det här. Och sen så finns det någon som inte tycker det är bra då, utan tycker vi ska hålla oss borta från det här området så att säga. Och det är ju ofta arkitekter och andra som liksom jobbar professionellt med det. Och det kan jag ha respekt för, att man vill ha det i fred och tycka att det är vi som kan det här och det är vi som ska göra det. Så jag förstår det liksom, så den känslan. Men vad heter det? Ja, tyvärr då, eller hur man ska uttrycka det, så behöver vi tänka på vad folk vill ha och folk vill se. Och då blir det att vi får försöka trycka på lite grann så att folk blir glada och så. Det informella förbudet är ju det att det finns ju en väldigt stark uppfattning om att man inte ska göra pastischer, som man kallar det då. Mm-hmm. Det vill säga, det får inte efterlikna äldre bebyggelse. Mm. Då är det fel.
Så det är arkitekterna själva som har satt det här informella förbudet enligt dig då?
Ja, det kan man säga. Det är, i alla fall, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det är en åsikt som finns liksom, att det är fel att göra. Det får man ofta höra, och det tror, om man läser eller lyssnar så, här, så hör man den åsikten att nej, men det ska vara samtida, som man säger. Det vill säga, mm, att det ska spegla vår tid. Man ska inte ta gamla liksom, saker och, så att det ser gammalt ut till exempel. Så det är fel att göra så. Mm. Det finns en del sådana här informella förbud då, som man håller sig till. Mm. Och det jag gör är väl lite så här, jag bara frågar, varför inte, om folk tycker det är fint så kan vi väl göra så.
Men vad får du för svar då?
Det är ofta inget, jag tror man inte kanske har tänkt så mycket längre än att man har bestämt sig för att så här får man inte göra. Och sen någon säger, men varför inte? Då finns det ofta inget svar. För ofta det här med att det ska spegla samtiden till exempel tycker jag själv då är ett ganska konstigt argument. För det, samtiden är ju vad vi gör den till så att säga. Om vi nu gör det här, då blir ju det samtiden. Mm. Och då speglar det ju samtiden. Så det är lite så här konstiga, nästan filosofiska argument som jag ibland har lite svårt att förstå.
Ja, men är det här politikernas sak att bestämma hur våra hus i stan ska se ut? Är inte det arkitekternas jobb?
Nej, alltså jag skulle säga att det är lite, vad ska man säga, skillnaden här är egentligen det som rör oss allihopa. Och då tänker jag, när våra offentliga gator och torg och så vidare, de tillhör faktiskt oss allihopa. Hur det ser ut där, väggarna så att säga, fasaden på husen är liksom väggarna i vårt offentliga rum. Och då spelar det faktiskt roll för oss allihopa hur det ser ut. Och det är därför man inte får så att säga, bygga hur man vill, eller hur man ska uttrycka det. Mm. Och det här är ju inget konstigt, utan vi har en väldigt stor, som många känner, lagstiftning kring hur man får bygga. Där så att säga, politiker lägger sig i massor med saker. Hur högt det får vara, eller du vet, var det får vara och sådär. Det finns massor av regler kring det.
Men just det här med stilen?
Nej, jag tänker mer att det är om det är en viktig fråga för människor, om det är något som påverkar oss när vi rör oss här, det är viktigt, så är det liksom också en politisk fråga. Det är något vi bestämmer gemensamt hur vi vill att det ska vara. Och som sagt, det är ju inget konstigt, utan vilka färger man får använda på hus och mycket annat sånt där har man reglerat länge. Sen är det, tror jag, just det här med stil är lite ovant så att säga då, kanske att det har liksom inte pratat så mycket om det. Mm. Men bland, vad ska man säga, folk som inte jobbar professionellt med det, utan som bara är tvungna att uppleva gator och torg som de ser ut, så tror jag att det här har varit en diskussion länge. Mm. Människor reagerar liksom, när de tycker att den stad de känner och älskar liksom, inte blir vackrare.
Ja. Nej, vi har ju pratat mycket om detta också i det här programmet.
Ja, vi har pratat mycket om olika hus.
Det är olika hus som ploppar upp, och det är mycket engagemang i frågan. Det känns som att det verkligen har exploderat, kanske i takt med att det byggs väldigt mycket i stan såklart. Mm. Men det verkar verkligen vara en fråga som göteborgarna brinner för, på oavsett vilket liksom, sida man står på. Hur märker du av det?
Nej, det är ju, jag, som sagt, det är få frågor som man får så mycket reaktioner på. Och det är ju både naturligtvis att folk skriver, men också när man är ute och pratar med folk och sådär. Ursäkta, lite torr i halsen bara.
Ja, vi försöker fixa lite vatten till dig.
Men så att när man möter människor och pratar med folk så märker man ju det, att det är verkligen top of mind. Alltså det är någonting. Det är inte så konstigt egentligen, kan man tycka. Det är någonting som är så otroligt påtagligt. Mm. Och när man ska liksom upp på morgonen och ta sig till jobbet, kanske lämna ungarna på förskolan eller vad man gör för någonting. Och så, man är ju i den här verkligheten. Det är ens egen fysiska verklighet. Mm. Så det är klart att man orienterar sig i stan med hjälp av att titta på olika hus och olika miljöer och sånt där. Så vi är så beroende av den här miljön vi har runt omkring oss hela tiden. Och då är det klart att om det helt plötsligt dyker upp någonting som man tycker förstör, så att säga, eller tar ner den här vardagen, så är det klart att man reagerar jättestarkt på det. Så att det, ja.
Men att det ser ut så som det gör nu, tänker jag. Vi är ju ändå där då, som du nämnde. Du sa också i en intervju med SVT att stan blir fulare och fulare för varje nytt hus som kommer.
Hårt ändå.
Ja, precis. Men vad är det som har gjort att vi har hamnat där? Tycker du att arkitekter har haft för mycket makt själva att bestämma?
Jag tror att det är så att jag har funderat mycket på det. Mm. Och det jag tänker är mer så att det är den där att det blir ful och ful för ett nytt hus. Det är nog mer att jag märkt att människor förväntar sig att de ska bli besvikna när det byggs något nytt hus. Mm. Så. Sen är ju smaken subjektiv, så man tycker vi är olika. Det finns säkert de som tycker att de nya husen är jättefina. Så, det finns också säkert. Jag har bara märkt att det är en så stor del av befolkningen som är missnöjda varje gång det byggs ett nytt hus. Och blir lyckliga de fåtal gånger som de tycker huset är fint då.
Mm.
Men vad det beror på är, skulle jag säga, det är nog en olycklig kombination av att jag ska inte säga att det är arkitekternas fel. De har ju inte alltid, de har liksom en viss påverkan på hur det ska se ut, och sen så är det mycket ekonomi och annat som styr liksom. Så jag tror så mycket tyvärr i stadsbyggande att det är spårbundet. Man börjar göra en sak och då liksom fortsätter man göra det.
Mm.
Och så fortsätter man, så blir det svårare att liksom lämna det här inslagna spåret. Sen tror jag också det som förändrat väldigt mycket är ju internet, tror jag.
Mm.
Därför att förut kunde man liksom bara göra en grej och så sa lev med det ungefär.
Mm.
Nu så kommer reaktioner hela tiden. Det är liksom, och folk organiserar sig på internet och säger till och lyfter det här, och det finns en ventil, om man ska säga, för liksom folkligt missnöje. Så att det blir liksom en reaktion, det syns och hörs liksom. Annars var någon tvungen att sitta och skriva ändå en insändare till GP till exempel. Mm. Och liksom så. Nu blir det mycket större reaktioner ofta på sånt här som påverkar människor i vardagen. Så det tror jag är en anledning till att det också håller på att förändras nu då.
Men är inte vi människor väldigt dåliga på förändring då? Det räcker ju typ att man byter så en programledare i radio, så blir det så ramaskri. Alltså det tar ju oftast en liten stund.
Ja, det är väl både, vi människor är väldigt spännande varelser på det sättet. Så att vi är väldigt adaptiva, så vi kan ställa om på 5 minuter till när vi tvingas ställa om till en ny situation. Och sen så blir vi också på 5 minuter otroligt konservativa. Och vill liksom att inget ska ändras, och så säger vi att det alltid varit på det här viset och så vidare. Och det är ju ganska rolig grej med oss människor. Just i det här fallet skulle jag säga, det jag tycker är fascinerande med just den här frågan, det är att det varit så kontinuerlig åsikt eller ståndpunkt. Så här, tittar man på gamla klipp från liksom 60-talet och så här, hör vad vanliga människor så att säga tyckte om det som byggdes då, så är det typ samma reaktioner. Det är liksom, det har varit väldigt tydligt.
Har du gett ner i arkiven?
Ja, jag är ju väldigt intresserad av historia och så, så att det är mycket sånt.
Vad tyckte de var fult då?
Nej, men de sa, vad de kallar det, jag såg en film de gjorde om till exempel när de rev hela Masthugget.
Ja.
Och sen så byggde de nya husen där, och sen så och då många fick flytta ut då liksom till de nya satellitstäderna och så. Och då kommer jag ihåg att det finns en fin sekvens där några gubbar som sitter, som blir tvungna att flytta då, som sitter och säger, ja, nu får man flytta, som sitter på Masthuggsberget där och tittar ut över älven, och så säger, ja, nu får man flytta till de här statalängorna på höjden som de har byggt. Så att det är liksom, vad ska man säga, det har funnits ett folkligt missnöje liksom och sådär under väldigt lång tid. Det är bara att det har liksom, man har inte haft liksom någon påverkan kanske, eller lyckats liksom förändra saker och ting. Sen ska jag säga, för vår del då, så är det ju inte, handlar det inte om att man ska förbjuda saker och ting, utan det är väl egentligen mer bara försöka stimulera då att du får en större variation och liksom lite mer av det som folk uppskattar dem.
Mm. Ja, för jag tänkte just på det som du tog upp här, det är ju ändå ditt parti som är ansvarig för det.
Ja,
vad tänker du kring det?
Jag är ju socialdemokrat då, så jag företräder Socialdemokraterna, men företräder också det rödgrön styret som vi har. Så att den politik som vi driver är utifrån den budgeten som vi har lagt. Det är liksom den skriften där vi skriver vad vi vill göra och sådär. Det rekommenderar ju alla att läsa på noggrant, liksom, för där ser man ju vad vi försöker åstadkomma tillsammans då.
Ja, men jag tänker på de historiska rivningarna.
Ja, det menar så. Också. Ja, jag ska säga, jag ska inte, jag får ju säga det att jag, allt vi har gjort har inte varit jättebra, så är det. Men alltså, det kan väl erkänna. Sen så tror jag att det fanns en ganska bred enighet om vad som skulle göras där om man tar 50-60-tal. Och sen just under själva miljonprogrammet så var det faktiskt dåvarande Folkpartiet som styrde Göteborg faktiskt. Men jag tror att det fanns en bred enighet om man litar på experterna och att de visste bäst. Och så drog man fram stora motorleder och rev stora stadsdelar. Och så gick det väldigt snabbt. Och sen i början av 70-talet så märkte man, oj, det gick väldigt snabbt. Vad var det som hände egentligen? Och det, då fanns det, jag tror någonstans där så vaknade också en folklig skepsis mot det här, att expertstyret och vad som händer. Att oj då, det blev visst inte så bra.
Nej.
Och då blev det lite misstänksamhet och också det här liksom negativa inställningen mot att man bygger nytt och sådana saker. Då. Mm. Och det är det jag tycker är, väldigt, det tycker jag är jättesynd, för att vi behöver bygga jättemycket. Och vi behöver skapa en mer sammanhållen och bra stad. Och då måste vi se till, och det blir ofta att vi bygger nära där andra redan bor.
Mm.
Och då är det ju jätteviktigt att de inte känner att det är ett nerköp, att det blir liksom minus för dem när vi bygger nytt. Utan då måste de känna, ja vad kul, det ska byggas nya hus här i närheten. Liksom. Det är ju inte direkt det folk känner nu, och det, men det vill jag ändra på. Jag vill att folk ska känna, ja vad roligt, min stads blir ännu bättre nu och ännu vackrare när det byggs nytt.
Ja, för det är ju lite en dragkamp, för det är ju också en bostadsbrist. Så det, vi bygger ju också för att folk måste bo någonstans.
Ja, precis.
Helt enkelt. Så, ja, men vi kommer väl mer till det?
Ja, vi kommer mer till det. Men jag bara tänker, hur ska det här genomföras i praktiken? Mer klassisk arkitektur ska vi ha. Hur ska ni göra det i stadsbyggnadsnämnden i Sverige då?
Ja, där sitter vi till exempel. Och vi har ju, vi ser ju till, dels har vi i och med att vi skrivit i budgeten att det här liksom en, vi vill ha en hög kvalitet då, exempelvis genom klassisk arkitektur. Så är ju det är ju en, liksom en, jag ska inte säga, ett uppdrag då blir det, som där vi säger till våra tjänstemän som arbetar med de här sakerna att det är det som ska premieras.
Mm.
Så att, och det tycker jag man börjar märka också, att det sker en omsvängning bara genom att vi har varit väldigt tydliga med det här, så märker man att, för som sagt, det är ju byggindustrin själv ofta som är den som har makten över de här frågorna. Och då märker man att man lyssnar och säger, ah, okej, ja men det är bra. Och jag tror inte bara att vi säger det, utan också att man som sagt börjar höra av människor själva, gör att man börjar ställa om produktionen nu. Vi ser mer, fler och fler projekt som faktiskt ser riktigt bra ut, tycker jag.
Mm-hmm.
Så att jag tror vi på...
Har du något exempel?
Ja, det finns ju en del. Nu ska jag inte favorisera någon speciell här, men det, jag tycker till exempel det man bygger nu nere vid Röda Bryggan som heter, som är alltså mitt emot Folkets hus. Så är det väldigt bra exempel på, som precis håller på att bli klart nu.
Mm.
Där man liksom har följt den här inriktningen då.
Mm.
Mer klassisk stil och dessutom, jag tycker det blir väldigt bra. Och dessutom en levande bottenvåningar och sådär. Så att det liksom blir en bra gatumiljö också, variation och sådär. Så det tycker jag är ett bra exempel. Men det finns ju många, vi har ju Ekmansgatan som byggdes precis och blev ganska omdebatterat. Som är i, bakom Götaplatsen ungefär.
Just det.
Jag tycker Lisebergs nya hotell. Som kommer nu till exempel också är ett bra exempel på en arkitektur som liksom är, man märker vill göra folk glada så att säga. Så det är också ett bra exempel. Men, ja, det finns mycket.
Men det är liksom, ni ska uppnå det här genom lite förändrade direktiv till tjänstemännen som sköter byggloven helt enkelt.
Ja, kan man säga, men också en tydlighet, inte bara mot tjänstemännen utan också mot industrin om man ska säga. Det vill säga att ja, det här är det vi premierar och vi vill ha högre kvalitet på gestaltningen.
Mm.
Vi kommer inte att släppa igenom saker som liksom inte ser bra ut eller som inte, där man inte har levt upp till det här. Sen måste det betyder inte att allt måste se likadant ut eller någonting så. Man kan bygga många olika stilar. Men liksom att man lyfter sig lite grann och att man faktiskt försöker... Ja, sådär. Ofta är det faktiskt inte, behöver inte vara dyrare, det är liksom inte mer komplicerat på det sättet. Man måste göra lite annorlunda. Man kan inte ta de allra enklaste liksom, kanske lösningarna som man är van vid. Liksom, utan... Man måste tänka till lite grann så, innan man gör saker och ting.
Ja, men för det här med att det blir dyrare, det är ju ofta det där man hamnar. Till exempel har ju arkitekten Gert Wingård sagt att det går inte att bygga klassiskt utan att det blir väldigt mycket dyrare. Och han har till och med sagt att det är ganska orealistiskt att bygga så.
Mm.
Vad säger du om det?
Ja, jag vill inte ifrågasätta Gerts kompetens så på det sättet, men jag tror det är kanske lite begreppsförvirring där. För att bygga på samma sätt som man gjorde för 100 år sedan, men det hantverket som man hade då, det skulle definitivt vara väldigt mycket dyrare. Det kan man göra också, men det blir väldigt dyrt. Det är mycket mer arbetstimmar och mer liksom så. Men det är ju inte det vi menar att man måste göra. Att man måste ha samma teknik som på 1800-talet. Det är inte det det handlar om. Utan det byggs ju många moderna hus idag. Majstångsgatan tycker jag är ett bra exempel. Majorna, om man vill titta på ny landshövdingehusbebyggelse.
Ja,
men
precis.
Men den byggs på, med samma moderna teknik som alla andra hus. Det är liksom inget speciellt med det.
Men om vi tar just Majstångsgatan. Vi kan säkert lägga ut en bild på vår Instagram sen så att man kan
folk hänger med.
Mm. Mm. Men vad är det som du tycker har blivit så bra just där?
Ja, där har man ju försökt just plocka upp landshövdingehusstilen då. Det vill säga en bottenvåning i sten, som man säger, tegel då, och liksom våningarna ovanför då i trä.
Mm.
Men det betyder ju inte att man bygger dem på samma sätt tekniskt som man gjorde på 1800-talet eller början 1900-talet. Utan det är ju precis moderna hus, helt moderna hus inuti. Liksom med de här skivmaterialen, liksom sembritskivor och annat som man använder nu för tiden då. Det är bara att man lägger då fasadtegel och så fasadträ liksom utanpå.
Så det är fasaden egentligen som är det viktiga i den här omsvängningen som ni vill göra?
Ja, precis. Det är det, för det är det som är väggen, den offentliga väggen, om man ska säga. Det är det människor ser när de passerar förbi. Så att det, nu ska man säga att den moderna byggtekniken som jag pratar om har ju ganska många år på nacken nu också faktiskt. Man bygger ju liksom med betongkonstruktioner eller stålkonstruktioner. Har man gjort väldigt länge nu. Alltså väldigt, väldigt länge. Så att man bygger ju inte bärande väggar i tegel och så vidare längre som man gjorde då för länge sedan. Så att det här är ju inget konstigt så. Och det har ju gjorts också. Det är för jag tycker det finns bra exempel numera på hur man gör det här utan att det blir dyrt och så vidare.
Jag får tänka, är det inte ändå mycket dyrare att bygga liksom tegel och trä än typ, säg, betong? Jag tänker att nyproduktion idag är ju ganska höga hyror på redan.
Ja, nej, men och då nej, det är inte dyrare. Och det är mycket annat som avgör vad liksom den här kostnaden, om man ska säga då. Du kan bygga väldigt dyrt i betong också om du vill det. Det liksom finns många lyxvillor man bygger bara i betong. Så det kan vara, den finishen kan vara jättedyr. Så att det beror på hur man hanterar det. Men det enda jag kan säga är bara att det görs idag. Så att det finns projekt vi kan peka på. De är inte dyrare. Det är liksom, det handlar mer om hur man arrangerar fasaderna, man ska säga. Hur, alltså, fönstersättningen ser ut. Om fönstren ligger ner och står upp och den typen av grejer. Om det är sadeltak eller platta tak. Den typen av gestaltningssaker. Så det är inte kostnadsdrivande. Men det är klart, skulle man kräva att man byggde på samma sätt att det ska komma stenhuggare från Bohuslän liksom, så här, då, med granit, så är det klart att då blir det ju
en jobbigt. Politisk fråga att driva.
Ja, precis.
Det har varit spännande.
Men om vi tar, jag tänker bara så att vi försöker göra lite tydligt för lyssnarna med liksom den här skillnaden då. Vi har ju många hus som byggs just nu i Göteborg som har väckt lite debatt. Mm. Jag tänker om vi tar till exempel Våghuset vid Järntorget. Det här svarta, böljande, känner folk kanske igen.
Som vi debatterade igår.
Alla som vi pratade om igår, precis. Alla tyckte olika. Men hade det huset inte liksom fått godkänt med er politik?
Ja, där är ju som sagt också en viktig sak för oss då, att vara väldigt tydliga med att det handlar inte om att förbjuda vissa stilar, att man får inte göra på ett visst sätt. Det vi sagt i budgeten tydligt, det är att modernistisk stadsplanering som är just att man liksom skiljer ut funktion, alltså bostäder på ett ställe, arbetsplats på ett annat och den typen av grejer. Det ska vi undvika så mycket som möjligt.
Mm.
Sen när det gäller arkitekturen, gestaltning, då handlar det mer om att skapa variation så att vi får in variation. För problemet nu är inte att det finns olika stilar, det gör det. Problemet är att det blir bara en typ av grej. Det blir bara de här lådorna som folk har lite svårt för.
Mm.
Och det är det som vi tycker är dumt och tråkigt. Så att vi behöver liksom se till att vi får en större variation. Mm. Sen finns det ju de, men eller Våghuset till exempel och många av de här nya husen som dykt upp. Det finns ju de som tycker de är fina och som liksom tycker det är roligt. Ja, precis. Och det är väl kul. Eller det är väl bra.
Det är jättekul.
Nej, men jag menar, det är väl bra att då är du glad.
Mm. Men färre hus i Våghusets stil.
Jag skulle säga fler hus då som den stora majoriteten gillar. Typ så. Det är väl det. Så, men då får
men det är ju en svår svängning att hantera.
Nej, just, ja, alltså, det är klart, man får inte säga exakt att vi får 64% sådana hus.
Uh-huh. Därför,
men vi ser ju nu att vi har väldigt mycket, traditionellt då, så är det väldigt mycket som, alltså då menar jag de senaste decennierna och så, har det varit väldigt övervikt för en viss typ av lådhus, om man ska säga, som är ganska trist i stället, som många i alla fall inte gillar då. Vissa gillar säkert dem också, men många är skeptiska liksom. Och då tänker vi så här, då får vi se till att det byggs mer av det här som saknas och som inte finns. Det betyder säkert inte att man förbjuder andra saker, men i större utsträckning ska vi ha de här sakerna som uppskattas av den breda majoriteten.
Men vill man då premiera det klassiska, tänker jag, då måste ju något annat stå tillbaka.
Ja, där får man också se lite, det är ju från när vi ger planbesked då. Mm. Alltså, det vill säga, det är det första, jag kan väl säga det, det är liksom det första starten på ett projekt ofta då, i, rent från vår sida. Då. Säger vi, ja, det här kan vi sätta igång och planera. Och ibland då, nu ganska ofta men inte alltid, så säger vi då att ja, men det här ska vara, vi vill liksom, sätter vi fokus på arkitekturen och säger att det här ska vara hög kvalitet, exempelvis då genom klassisk arkitektur. Och så är vi liksom, är vi tydliga med det, att det är det vi vill ha.
Det finns ju säkert många som kan hävda, tänker jag, att hög kvalitet kan vara med modern arkitektur också. Ja. Men ni definierar det som att den
ja,
är klassisk.
Ja, det är ju ett exempel på det. Sen går det ju att göra saker på andra stilar också bra, naturligtvis. Och då är det viktiga för oss är att höja kvaliteten generellt. Men sen är det ju uppenbart att det är vissa saker som saknas eller vissa stilar som inte, som har svårt att komma fram eller synas, så att säga. Mm. Och som ju då, vi märker att det efterfrågas väldigt mycket. Sen tror jag tror att det här är lite riktningsgivare från oss, från politikens sida. Och mest är det egentligen, det bästa är ju i de här frågorna är inte att vi så här, från politikens håll ska in och liksom peta och så. Ibland är man ju tvungen att göra det, men helst vore det bästa om det här kom igång av sig själv, så att liksom byggare och arkitekter och andra ville då göra folk glada, eller vad man ska säga. Mitt mål är inte att jag ska vara DJ:n, för att koppla tillbaka till det. Så jag, även om jag älskar, jag gillar ju att vara DJ, alltså jag gillar att DJa, men det bästa är ju kanske att jag inte står där och håller på, utan det är väl bättre då att liksom branschen själv kommer dit och klarar av att göra det själva, så att säga. Och det tror jag är på god väg. Jag möter ju många nu som är liksom, projekten blir bara bättre och bättre, och som sagt, snart kommer vi inte behöva lägga oss i alls, tror jag.
Men det kanske är också för att ni har satt de här ramarna som de anpassas efter.
Jag tror det. Ja. Och jag skulle säga att det, för mig återigen, det handlar inte så mycket om stil. Alltså, det handlar om stil, men det är inte det som är min ingång i det här. Det är mer att vi är folkets representanter. Vi liksom inte sitter inte bara... Politik och demokrati handlar om att vi bestämmer saker. Vi människor, då, invånarna här i Göteborg, bestämmer saker tillsammans. Mm. Och känner att det är vi alla som bestämmer. Om det då är ett sånt här område där jättemånga är missnöjda och tycker att det inte är bra, då är det liksom ett problem, ett demokratiskt problem. Och då är jag intresserad av en mer demokratisk arkitektur. Alltså en arkitektur som mer stämmer överens med vad folk vill ha. Och då känner jag lite att det är mitt jobb att se till att det blir så. Sen när man har fått igång den här stenen och fått den här stenen i rullning, så att säga, då är väl det jättebra. Så är jag nöjd och glad. Liksom. Då har vi, jag tror liksom, som sagt, det finns mycket annat att bråka om när det gäller politik. Man kan tycka olika om. Mm-hmm. Så den här saken, jag har liksom märkt få som inte egentligen tycker att man ska, att det är bra om göteborgarna trivs i sin stad och blir glada av att se nya hus. Det är ju liksom, de flesta verkar tycka det, så att det är en bra grej. Så att, jag tror att vi har bra, vad säger man, de bästa tiderna framför oss när det gäller arkitekturen.
Ja, det vore ju trevligt. Men det som är svårt med det här är ju att hus står ju ganska länge. Mm. Om 20 år så kanske alla ändrat sig och vill bara ha en massa glasfasader och betong igen. Hinner man anpassa sig efter vad folk tycker? Och jag tänker typ, ingen åker till Manhattan idag och är så här, fan, det var för mycket skyskrapor där. Det var lite synd. Men annars var det trevligt. Ah. Alltså, måste man inte vara med lite mer i det modernistiska för att vara liksom en storstad att räkna med?
Nej, jag tror ju inte det. Jag tror att människor åker, att Manhattan är klart, vi gillar man ju skyskrapor. Sen så är det ju liksom, finns det olika sorts skyskrapor också. Jag menar, vi har ju så här, man byggde ju skyskrapor som, jag tror de flesta man tänker, eller några kända skyskrapor för att man tar Manhattan, är ju Empire State Building till exempel, eller Chrysler Building, som är byggda i klassisk stil. Så att jag menar, det är ju liksom, det går ju att bygga så höga hus i den stilen också. Men sen som folk åker till liksom Paris eller för all del Göteborg, en av storstäderna på jorden.
Paris, Göteborg, så, ja, men, det kvinner väl.
Så kanske, i alla fall, om man kollar på turist, ni vet vad turister skickar för vykort och så. Mm. Så kan man ju titta på de vykorten och så ser man ungefär vad det är som liksom lockar människor och gör folk glada. Och det är liksom, i väldigt stor utsträckning så är det typ Haga, Linnéstrand, den här typen av kvarterstad. Och liksom,
det men tror du inte det blir Karlatornet nu då?
Ja, men det kanske är. Ja, det kanske är. Det kanske dyker upp.
Det kanske är en partisk vykortstillverkare.
Ja, vem vet? Kan vara det.
Men vi sätter igång här. Men du, vi ska börja avrunda. Men jag bara funderar på, du nämnde ju det också med liksom att det ska vara blandat och att det ska vara verksamheter i botten på hus och sånt där. Mm. Har du något, liksom, har du något så toppområde i Göteborg som tycker att sådär, så ska vi ha det?
Ja, Alltså så här, jag tycker ju till exempel Haga, framförallt Haga Nygata då, och det stråket där. Jag kan säga, som ni kanske hör, så jag kommer ju inte från Göteborg ursprungligen. Mm. Avslöjad.
Var kommer du från?
Uppsala faktiskt. Mm. Så jag är inte Stockholm.
Nej, här. Nej, jag
men jag kommer från Uppsala, flytta hit. För att jag älskar Göteborg. Så att jag kände att jag behöver vara här.
Liksom. Du satt i Uppsala och kände jag har älskat jag Göteborg stark. Hela livet.
Ja, jag måste det är väl lite orimligt.
Jag kände mig som göteborgare och kände att jag behöver åka hit. Liksom. Färska räkor. Men i alla fall så jag kom hit och så börjar man liksom lära sig stan. Och då börjar man med de här stråken. Man hittar ju dem, liksom, Avenyn och sen Vasagatan, Haga Nygatan, Långgatan, kanske Linnégatan. Det är de här stråken, urbana stråken, där det liksom finns levande bottenvåningar och saker som händer. Inte bara de stora kedjorna liksom, så, utan även små, liksom, lite allt med hantverkare och lite allt möjligt. Den här mixen. Liksom, så. Det är det som drar människor, tror jag, ofta till större städer. Då. Storstäder som Paris och Göteborg och så, metropoler. Nej, men så att, och det är de miljöerna som vi försöker skapa. Det är bara att vi har ju vant, återigen, där precis som arkitekturen som har vant sig vid att den innerstad vi har på något sätt, det är bara den. Vi byggde klart allt det där för 100 år sedan. Och sen har man bara byggt lådor ut i skogen ungefär. Och det där måste vi också bort ifrån. Vi behöver skapa de här levande, bra stadsmiljöerna överallt. Och därför är det jätteviktigt. Det är många som pratar om saker som händer inne i stan. Vi ser ju till att även om vi är i Hjällbo eller var som helst så ska vi liksom ha kvarterstad, lokaler i bottenvåningarna, skapa förutsättningar för det här liksom, goda livet. Så. På alla ställen.
Ja, vi kanske får bjuda in dig igen om några år. Så kan vi köra en liksom, ja,
men, jag blir inte yngre så det,
byggnader tar ju lång tid
det är sant,
så
det
kan
sant.
Vi se vad det är för projekt som har startat och kanske färdigställt
lagom till nästa valrörelse.
Ja, kanske. Men möjligtvis.
Säkert innan dess.
Men Johannes Hulte, stort tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Ja, det här kan man prata länge om, Fanny.
Ja, det gjorde vi också.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Men ja, ännu längre.
Absolut. Ännu längre kan man prata och fler gånger. Du, vi ska vidare alldeles strax, men vi tar och lyssnar på några ord från våra sponsorer först.
Ja.
Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
Ja, här sitter vi. Inte pratar vi om tjejgrejer, utan vi lyssnar ju såklart på våra sponsorer.
Ja,
precis som vi alla gjorde.
Ja.
Isabella Persson,
ja,
välkommen till Baka.
Tack så mycket.
Vill du yttra någon åsikt om något hus som byggs i Göteborg? Eller vill du vara liksom neutral?
Nej, men jag har ingenting som uppstuds nu, men... Jag ifrågasätter lite det här att man ska ha en blandning och det klassiska. Jag förstod inte riktigt där vad han
nej.
Menar. Man vill inte förbjuda något, men man vill också ha lite... Ja, lite ja, man kanske inte kan få allt, eller?
Nej.
Kan man det?
Jag vet inte riktigt.
Johannes, vi får väl se. Kan du
vi får väl se helt enkelt vad det blir för byggnaden som kommer.
Ja, det ska bli
jag tycker att vi gör en liten sammanställning och så kan vi bjuda in Johannes igen och se hur det gick.
Alltså, jag tänker också så här att det här klassiska stilen handlar inte... Såklart att det är fina byggnader, men att det är mycket nostalgi. Så här var det förr. Alltså att man inte ger de nya byggnaderna en chans, tänker jag då. Att det är om...
Du tycker synd om dem? Du tycker de är lite mobbade, de
nya
byggnaderna?
Nej, men alltså de kanske liksom får en revival.
Ja, men
sen
ja,
tänker
precis.
Jag att det finns någon nostalgivärde i liksom var tids byggnad. Jag är inte en expert, men jag försöker bara...
Nej, men vet du vad? Det är säkert någon som lyssnar som tänker exakt så.
Ja.
Mycket bra att du förde upp den personens perspektiv.
Lite bara en person. en enda person.
De eventuella personernas perspektiv. Du, vi tar och kör lite nyheter.
Det gör vi.
Ska vi se. Nu kör vi nyheter.
Igår kväll ska en ung man rånats av två okända män som var beväpnade med kökskniv. Händelsen ska ha inträffat vid parkeringshus i Högsbo och gärningspersonerna ska ha närmat sig mannen och tvingat till sig hans mobiltelefon. De ska sedan ha lämnat platsen och mannen ska ha klarat sig utan skador, men ingen person har gripits. Den 32
2-åring som misstänks ligga bakom 13-åriga Filippas försvinnande häktas misstänkt för kidnappning och sexualbrott. Han ska också ha gjort vissa medgivanden, rapporterar flera medier. Polisen säger att det kan finnas ytterligare misstänkta på fri fot som kan ha koppling till försvinnandet. Men det har också höjts röster om att utreda 32-åringens koppling till ett annat mordfall på en 17-åring i Danmark som försvann 2016. 13-åriga Filippa som försvann i helgen hittades vid liv under söndagen efter en stor sökinsats. Vattenfall vill bygga ut vattenkraften. Detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Efterfrågan på el ökar och företaget har redan nu inlett flera förstudier för att kunna bygga ut kraftverken som finns i Umeälven och Luleälv. Men utbyggnaden kräver flera tillstånd och kan, om det skulle godkännas, tidigast vara i drift 2026.
Ja, vad mycket energi vi behöver.
Ja,
man blir nästan slut av att tänka på det.
Du blev ju trött av det här.
Jag kan tänka på det här rummet också med alla de här lamporna. Ja. Vilket el vi behöver för att göra en sändning varje dag.
Åh, säg inte det. Nu får vi kritik, håller på att säga. Men,
ja, men det är så kort.
Det är så kort tid. Mm. Det är LED ju. Herregud.
Ja.
Ja. Ja. Inga problem. Men el behöver vi. Det har vi uppenbarligen brist på.
Ja.
Mm. Något vi inte har brist på är ju nyheter nu. Det har vi ju fått av dig, Isabella.
Tack. Ja, och mer kommer från er, va?
Mer kommer. Det kommer lite smågött från oss här.
Nu kommer det.
Lite smågött. Nu kommer det.
Ja.
Nu kör vi nu.
Jag läste en grej i helgen.
Mm.
Och så bara glömde jag ta upp den igår. Men jag känner, jag tänker fortfarande på den, så jag kommer ta upp den idag.
Ja.
Den handlar om Beatrice, 50 år. Ja. Levde i en grotta under jorden i 500 dagar.
Ja, nej, men alltså det här, jag fattar inte. Det tog jättelång, jag såg den flimra förbi. Läste bara lite grann, men det tog jättelång tid innan jag fattade att det inte, att det var frivilligt.
Jag vet, jag trodde också att hon hade trillat ner och ingen märkte att hon var där.
Nej, jag med.
Men så var det inte, och nu ska jag berätta hur det var. Det är alltså den spanska bergsbestigaren och extremsportaren. Japp, Beatrice Flamini. Hon har genomfört ett speciellt experiment. Efter 500 dagar under jord så har hon dessutom sannolikt slagit rekordet för hur länge en person vistats ensam i en grotta. Det får väl ändå hoppas. Va?
Varför vill... Alltså, nej, jag bara...
Det var lördagen den 20 november 2021.
2021?
Ja, 3 månader före Rysslands invasion av Ukraina.
Oh,
som hon firades ner 70 meter under jord i en grotta utanför Granada. I grottans mörker har hon sedan levt fram till i fredags när hon då kom upp till markytan igen. Hon har fått utstå flugsvärmar, läst 60 böcker och stickat.
Nej, men det räcker typ inte. Alltså.
Nej, men det är ju fruktansvärt lång tid. Förstår du att hon inte visste? När hon kom upp så vet hon liksom inte om att det pågår ett krig.
Nej, det är ju helt otroligt.
Ja,
det, var ju
det
typ...
är helt otroligt. Jag hade typ knappt träffat dig för 500 dagar sedan.
Nej, inte jag heller.
Jag visste knappt att du fanns.
Alltså. Men nej, men alltså, verkligen med 500 dagar. Jag menar, man tänker så här typ 2 dagar i en grotta. Inte ens det, men kanske så några timmar i en grotta skulle kunna vara lite spännande.
Absolut inte.
Nej, men typ så några timmar, du kan bara vara lite så, oj, här är jag i grottan. Du kanske kommer på något smart eller du liksom slappnar av lite. Du ser tveksam ut.
Alltså jag får panik av att tänka att man är liksom ner.
Jag med.
Alltså det är inte typ att de
ett
är så här 2 timmar
skulle jag kunna vara
exakt,
i några timmar
i din egen lägenhet. Där skulle man väl kunna vara några timmar själv.
Ja.
Men ensam i en grotta. Nej. 70 meter under jorden.
Och 500 dagar.
Vad skulle du gjort? Stickat, läst 60 böcker?
Nej, jag hade inte stickat. Jag hade, alltså, hade hon liksom tv-serier med sig ner, eller?
Nej, det tror jag absolut inte.
Nej, okej. Okay. Då hade,
då
jag
hade
väl...
hon väl inte stickat och läst 60 böcker?
Ja, hon kanske är en sån som gillar sånt. Jag hade, jo men vet du vad? Jag hade nog börjat bli bodybuilder.
Jag kan faktiskt läsa vad hon gjorde här.
Ja.
Jag ska också säga att den här vistelsen då har övervakats av forskare.
Ja, okay.
Från universitetet där. Och de har liksom inte haft någon integritet, tänkte jag säga.
Nej, hon
de har
inte
interagerat med henne.
Nej.
Eftersom hon, alltså hon har inte pratat med någon.
Nej.
På EU-poängen.
Nej.
Och hon blev också undersökt av läkare och psykiater när hon kom upp ur grottan då, såklart.
Mm.
Utan hon... Ja, hon höll en liten presskonferens. Någon hoppade upp. De sa, jag förväntade mig att komma upp och ta en dusch. Jag trodde inte det skulle vara så här mycket intresse. Hon berättade att hon tappade sitt tidsbegrepp efter dag 65. Det är ju också mörkt här nere, så hon kan ju inte heller få solljus och sådär.
Nej, men så kan man väl inte leva?
Så kan man tydligen leva. Och på frågan om hur hon klarade av att hålla modet uppe så svarade hon att hon förberett sig väldigt mycket på det här. Hon sa att hon i perioder talade med sig själv och drabbades av ljudhallucinationer. För att fördriva tiden läste hon böcker, stickade, ritade och skrev, men var väldigt noga med att träna och hålla igång.
Ja.
Jag var vad jag ville vara, men knepet var att leva här och nu. Jag lagar mat, jag ritar. Ja, du måste vara fokuserad, sa hon. Hon berättade det värsta som hände var när en fluginvasion drabbade katten.
Men hur stor var den här grottan? Vet man att hon blev?
Nej, det står faktiskt
för om
inte,
den är men... ganska liten så är det ju... Ja, men vad gjorde hon då liksom? Var ja, det bara det... att rida ut och bli stucken typ? Eller flugor var det ju?
Ja, inte flugor myggor. Var det ju. Nej, ja. Jag tror inte de var farliga. De var mer liksom, jobbigt.
Störigt typ. Bara. Mm. Ja. Nej, det låter helt fruktansvärt.
Hur mycket pengar hade du behövt för att få göra,
nej, men göra jag det hade blivit galen efter två dagar och velat komma upp, så jag hade inte
jag hade
fått
typ
de pengarna då.
Det. Typ som en dokusåpa.
Du, jag hade velat se dig den. vet du hur länge den? Det här kommer jag klara. Det här är lugnt.
Ja, jag hade sett att du hade stått och alltså, pratat med dig själv. Bara, jag kan göra det här. Ja. Jag är grym. Jag är Linnea Rönnqvist. Och sen hade du bara...
Jag tror att jag hade klarat att vara peppig i 5 minuter max. Sen hade det bara slått över i liksom total misär.
Ja, jag är med dig.
Men jag hoppas att de gör något vettigt av den här forskningen.
De ska göra en dokumentär också, som du kan titta på.
Ja, klientröst. Det räcker inte för mig.
Nej.
Hur har snacket?
Oj, oj.
Det var lite fel ljud här. Ja. Nu ska det bli mysterium.
Jaså?
Mm-hmm.
Spännande.
Mm-hmm. Försvunnen staty såg senast för 100 år sedan. Efterlyses Jaha. Nu.
Nämen.
Ja.
Var det någon som kom på det nu att den var borta?
Ja, jag tror att de har kommit på det kanske tidigare, men först nu går man ut med
någon
en
som bara,
efterlysning.
Vänta, ska vi inte efterlysa den här statyn? Den har ju varit borta skitlänge.
Jag har ju tänkt att det ska komma in tips hur länge som helst. Nej, men det är Higab, kommunala bolaget i Göteborg. De söker gudinnan Venus.
Ja, det, ja, vem gör inte det?
Precis. Det är då en staty som heter Venus Capua, tror jag.
Ja, ja. Varför inte?
Och där, den letar man efter. Den har varit försvunnen i 100 år. Vi ska ta och lyssna på. SVT har träffat Martin Lysell på Higab. Han berättar så här.
Det finns en gammal journalfilm från 1916 som vi har hittat. Då man ser hur några herrar plockar ner den här statyn från en pedestal.
Mm.
Vad ung han lät.
Ja, men han såg ganska ung ut också.
Jag vill bara säga att han hade en ung röst.
Ja, jo, men det är liksom det sista spåret de har.
Jaha.
Mm, de ser hur den här plockas ner. Och sen dess då så har ingen... Då stod den i gamla Lorensbergsparken.
Ja.
Och efter det så är det ingen som har sett det här konstverket.
Väldigt, väldigt märkligt. Och man kan, de vet inte vilka de gubbarna var heller då, antar jag.
Nej, det tror jag inte de vet. Det kanske bara var någons kompis som hjälpte att bära, höll på att säga. Det var det nog inte. Men det tror jag inte att de vet. Men statyn stod tidigare på innergården av Sahlgrenska huset. Mm. Och nu har den här byggnaden då rustats upp. Och det är därför man vill liksom ställa tillbaka den till sin originalposition på Higab. Så det är därför som man då letar efter den. För att de planerar att försöka återställa fler delar. Och då vill de liksom ha den här statyn.
Mm.
De har letat. De har bland annat fått tips om att den skulle kunna finnas i Särö.
Aha.
Men det var fel staty.
Nej,
men... okay. Det var inte den.
Herregud.
Ja, och sen så var det tydligen något om att liksom, statyer från samma plats, de fanns i trädgårdsföreningen. Så då har de varit där och tittat, men den finns inte där heller.
Men alltså, det kan ju inte bara stå en staty i trädgårdsföreningen som de bara, ja, den har inte jag tänkt på.
Nej.
Där såg ju den.
Nej, men det, alltså, de har väl koll på... Men det skulle ju kunna varit så att liksom, den har typ kommit dit helt på rimlig väg. Bara att de på Higab inte visste, du vet. Om den har flyttats dit för 70 år sedan, säg.
Ja, men de vet väl vad de har för statyer som står.
Ja.
Nej, förlåt.
Jag vet inte riktigt.
Det är ju inte ditt fel, men nej, jag bara känner typ... Ja, så svårt kan så många statyer är det väl inte i vår stad.
Det är väl extremt många statyer.
Ja, men det är ju människor som jobbar liksom heltid med och har koll på de här. Ja, de inventerade det. Ju, de såg att det var fyra Evert Taube.
Ja, just det, och färre namngivna kvinnor.
Ja. Mm. Ja, tre Evert Taube.
Vi kanske får
kvinnor.
Vi kanske får försöka bjuda in Göteborgs staty.
Göteborg Konst.
Kontrollerade.
Ja.
Ja. Men de var i alla fall där och tittade, men nej, den var inte där. Park- och naturförvaltningen hade inte tagit emot den. Men nu har de fått upp ett spår.
Vi har fått ett hett tips faktiskt från Halmstad, där det är en man som säger sig ha sett den här statyn i en trädgård någonstans i staden. Vi håller på att undersöka det just nu och vi hoppas att det är så att det kan stämma det här spåret.
Mm. Är den i Halmstad?
Men va?
Ja, eller hur? Om vi har någon lyssnare i Halmstad, gå in på gp.se och se en bild på statyn och leta gärna upp den åt oss.
Det hade ju varit grymt om det var vi som löste det här mysteriet.
Det hade varit roligt om vi fick lov att breaka ett sånt mysterium.
Ja. Den här två små breaking AI-nyheter som har kommit här på morgonen.
Mm, AI-nytt med Fannevik.
Japp, det första är att den tyska konstnären Boris Eldagsen.
Okej.
Okay. Ja, han heter det.
Ja, ja.
Han hade utsetts som vinnare av fotopriset Sony World Photography Award.
Mm.
Men han väljer nu att avstå utmärkelsen för att han hade skapat den vinnande bilden med hjälp av AI.
Nej!
Jo.
Nej, det var emot reglerna, antar jag.
Nej, men grejen är att han själv verkar vara en väldigt laglydig, noggrann tysk.
Ja.
Han säger att han medgav att den här vinnande bilden inte hade tagits med hjälp av en kamera utan genererats av AI, och han säger att han använde bilden som ett test för tävlingen för att skapa diskussion om mm-hmm. framtiden och fotografi.
Mm-hmm.
Bilden som i svartvitt föreställer två kvinnor i olika åldrar bör inte betraktas som ett fotografi, anser han. För det är olika saker. AI är inte ett fotografi och därför kommer inte att acceptera utmärkelsen, skriver han på sin egen hemsida.
Mm-hmm.
Och en talesperson för det här priset säger att han hade på förhand medgett att AI delvis använts vid framställandet av bilden och att kategorin välkomnar experimentella tillvägagångssätt. Men samtidigt säger han då att priset ska lyfta fotografiets skicklighet och att han därför vilselett organisationen kring till vilken grad han använt AI för sitt bidrag. Börjar bli lite snårigt, va?
Ja, lite snårigt.
Tror att de kanske istället ska säga... Du får inte använda AI, punkt slut.
Ja, det tror jag.
Det blir lite svårt annars.
Ja, för då...
Till vilken grad?
Ja, men precis. För då skulle man ju också bara kunna be en AI helt och hållet ta fram ett fake-fotografi på något.
Exakt.
Skicka in. Då skulle vi kunna bli de nästa så. Mattias Klum.
Ja.
Djurfotografsperson.
Ja. Var det han som fuskade? Nej. Det var ju någon sån djurfotograf
nej,
som
Nej, det tror jag inte att det var.
Nej, det var ingen svensk.
Nej, det tror jag var en annan.
Ja, nu ska vi inte förtala
Nej,
honom,
det ska vi inte göra.
Utan vi är fulla av beundran för hans arbete.
Ja.
En annan AI-nyhet.
Mm.
En låt där skaparen har använt AI för att klona artisterna Drake och The Weeknds röster har blivit viral på sociala medier.
Mm-hmm.
I låten som har titeln Heart on My Sleeve så turas de två stjärnornas AI-skapande röster då om att sjunga om popstjärnan och skådespelaren Selena Gomez som tidigare dejtat The Weeknd.
Jaha, ja. Var inte alls... Okej, okay, de sjunger om henne.
Ja, de sjunger om henne.
Ja.
Och den som påstår sig ligger bakom den här låten är känd som At Ghostwriter. Och hen hävdar att låten skapades av programvaran som tränas på musikernas röster. Det här är bara början.
Oj, 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 oj.
Ja, den har setts mer än 8,5 miljoner gånger på TikTok och den långa versionen har mer än 250 000 spelningar på Spotify.
Oj, det här får vi ju ta och lyssna på sen. Har
jag
du lyssnat?
Nej, jag såg det här liksom nu under sändningen, så jag har inte hunnit lyssna på den. The Weeknd har inte kommenterat något. Drake har liksom varit lite missnöjd med det här innan. Att hans röst har klonats i andra sammanhang. Så här tror jag också att det är något att följa. Vad ska man, kan man verkligen förbjuda det här? Det kan man väl inte göra?
Jag känner att vi kanske ska införa så lite, ett litet AI-svep med dig på tisdagar.
Ja,
där du
det kan vi absolut
det senaste i vad som händer.
Ja.
Du Fanny, gylfen.
Ja.
Känner du till?
Ja.
Former known as Karlatornet.
Ja.
Eller egentligen officiellt kanske, men
nej,
vi säger gylfen.
Den heter gylfen.
Ja, nu blir det ändringar. Nu blir det nytt bygglov som krävs för Karlatornet. Ja, det fick ju sitt bygglov för jättemånga år sedan, uppenbarligen innan de började bygga det, för det är ju så man gör. Men nu är det en ändring som ska göras.
Jaha.
På våning 69.
Åh, gud.
Ja.
Det är så högt.
Det är väldigt högt.
Men det måste ju vara där i toppen, va?
Det är i toppen, och det är också en våning som ska vara öppen för allmänheten. Det visste inte jag.
Mm.
Ja, så man kan åka dit.
Ja, vi är i gylfen.
Ja, precis. Vi ska bara ta hissen upp. Ta så
du är ju rädd för hiss.
Japp.
Du kommer aldrig åka upp dit.
Ta trapporna.
Ja, det får du fan
jag,
själv
jag får börja gå 2 timmar innan.
Ja.
Men vilken bra träning.
Verkligen.
För hjärtat. Nej, men det kommer alltså vara öppet. Och förändringen nu då. De har bestämt att göra en liten förändring. Och det här är inget för en höjdrädde heller.
Nej, men sluta. Jag får lite så.
Ja, får du lite puls.
Men jag har ju en hög stol här, va?
Ja, det som är att på det här högsta planet då, så ska det byggas glaskuber.
Okay.
Som alltså sticker ut utanför resten av fasaden.
Nej.
Jo. Så det kommer vara glasväggar, glastak, glasgolv.
Varför skulle någon människa vilja gå ut i en sån?
Va? Typ alla killar, som man säger så. Det,
ja, men de vill inte det. Det kommer att vara jättepsykisk ohälsa bland killar som måste genomföra det här.
Ja, ja, ja.
För att imponera på varandra. Ja. Tuntiga killar, jag orkar inte. Jag säger, jag vill inte det här.
Jag hade också gått ut om du sa till mig. Du vågar inte, då hade jag gått ut. Men,
ja. Mental note.
Carl Jonssons värsta mardröm, säger han.
Ja, vad bra.
Vi ska inte tvinga dig.
Duktig Carl. Nej, men också det... fult, eller? Låter skitfult.
Ja, det vet jag inte. Nej, eller?
Ja, vad ska sticka ut en stor...
Nej, men det ska inte vara så stort. Så. Alltså, så här, jag tror inte du kommer se det från... Du kommer inte se det från marken knappt, tror jag. På ritningarna här som vi har i vår artikel på gp.se, då finns det liksom ritningar över de här glaskuberna. Och jag tror det kommer inte vara så att det förändras jättemycket. Typ om man tittar härifrån på Karlatornet så kommer man inte se så stor skillnad, tror jag. Så tolkar jag det i alla fall. Men de behöver ändå söka nya bygglov då för att de vill göra de här glaskuberna. De här läskighetsgrejerna.
Liseberg, de kommer bli utkonkurrerade.
Ja. Usch, tror du inte att så här, om man väl går ut på den så kanske det kommer någon som också går ut och så börjar den personen hoppa upp bara för att så skrämmas. Ja, vi får väl se. Det ska bli 2 sådana här glaskuber i alla fall. Så att om du vill liksom titta ut då, så finns det en som blickar mot älven och en som blickar mot Ramberget. Så det är de 2 hållen som du kommer kunna gå ut på det här glasgolvet på.
Vet du vad man också kan göra? Bara titta rakt ut genom fönstret.
Det kan man också göra.
Det går också jättebra.
Ja, det kan man verkligen göra. Utsiktsplatsen ska vara klar sommaren 2024.
Ja. Jag sparade den viktigaste nyheten till sist.
Mm.
Charlotte Perrelli är på semester.
Just det.
Mm.
Ja, hon är ju det.
Hon lär inte sakna kylan i Sverige, skriver Expressen.
Nej.
För att hon har hyrt en lyxig villa på en tropisk atoll mitt i havet som kostar närmare 500 000 kronor natten.
Det är ju otroligt mycket pengar.
Alltså, det är så mycket pengar. Det är ju helt sjukt.
Det är liksom mer än en kontantinsats för att köpa en lägenhet.
Men vad är en tropisk atoll?
Ja, men vi kollade inte på det igår. Någon slags korallö, tror jag. Typ
en atoll är en ringformig ö av korall som omger en lagun.
Ja, ja, ja. Ja, det känns ju i och för sig...
Det låter dyrt.
Som att det är dyrt, ja.
Det låter väldigt dyrt.
Ja.
Helt ljuvligt, skriver Perrelli.
Det får vi verkligen hoppas att det är. För de pengarna.
Ja, det får man ändå säga.
Ja.
De är på Maldiverna.
Just det.
Där finns en egen liten ö. Nyp mig i armen, vad härligt, skriver Perrelli på en bild.
Det känns som att liksom inget hon hade kunnat skriva om hur härligt det var hade liksom gjort att man kände att det var nog. Oj. Vad det borde vara om det kostar så mycket.
Nej, jag vet. Expressen har i alla fall gjort ett riktigt jobb här då.
Mm.
De skriver bland annat att villan de hyrt har 4 sovrum och på sidan går en rutschkana rakt ut i vattnet.
Oj då.
Och de har ju frågat henne, är det här sponsrade?
Ja.
För så här dyrt kan man inte betala.
Nej.
Då säger hon, det är absolut ingen sponsor, vi betalar varenda krona. Följt av en skratt-emoji. Vilken jävla boss alltså.
Hon kanske är samma typ som jag som bara förnekar inflationen och kör ändå.
Ja, vi har betalt för den här krona.
Skratt-emoji.
Hon säger att det finns absolut de som gör dealer och jobbar här. Men vi har valt att vara lediga på semestern och ja, då betalar vi hellre fullt.
Just det, bara smsa lite med Expressen.
Japp.
Men det kan man göra.
Det får många pengar för.
Nej.
Men det är faktiskt någon som är lite extra glad för resan.
Ja, vem är det?
Charlotte Perrellis mamma. Det är därför de är där. Hon fick det i 70-årspresent.
Nej, men alltså, det här vill jag ha i 70-årspresent.
Grattis, Charlotte Perrellis mamma.
Mina icke-existerande barn. Alltså, det här vill jag ha i.
Vilka krav.
Vilka krav.
Det är långt tills dess. De
ja,
har tid på sig.
Precis. Jag bjuder med dig om jag får det.
Tack.
Mm. Eller du kanske hellre vill vara hemma.
Nej.
I vintern. Nej.
Jag vill följa med.
Tänkte väl det.
Helt ljuvligt. Skratt emoji.
Nypa sig i armen.
Ja.
Det är vad jag säger varje morgon när du och jag kommer in här. Ja. Känner man. Nej, nu får vi nypa oss i armen.
Tänk att vi får vara här.
Ja, det är otroligt. Men nu är det slut för idag faktiskt.
Ja,
så vad har du pratat om idag, Fanny?
Ja, jag minns knappt, men vet du vad? Jag pratade faktiskt om budgeten.
Ja.
Och vad den innebar för, och vilka reaktioner som kom. Jättemånga reaktioner.
Väldigt många reaktioner var det. Jag pratade om bojkottandet mot Absolut Vodka som bara pågår och pågår.
Ja,
efter att de började exportera till Ryssland igen. Och sen gick vi också lite igenom justitieminister Gunnar Strömmers liksom, tag för att stoppa rymningar. Det har ju varit 2 rymningar på ganska kort tid. Som vi pratade om.
Ja.
Sen hade vi också Johannes Hulte här. Vi pratade klassisk arkitektur.
Ja, det gjorde vi verkligen.
Ja, socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden är han. Och han vill se mer klassisk arkitektur i Göteborg.
Mm.
Hur ska de få igenom detta? Mm. Bland annat pratar vi om. Mm. Och vad betyder det?
Det var jätteintressant faktiskt.
Det var det faktiskt. Om man får säga det själva.
Ja, det får man väl.
Det kan man, ja, men precis. Det kan man gå tillbaka och lyssna på om man är sugen. Annars är vi ju faktiskt också tillbaka imorgon igen.
Japp.
Tack för idag.
Hej då.